och välkommen hit till denna spännande nystartade podd mitt i coronatider. Jag heter Linnea Eskilsson. Jag är 22 år gammal och jobbar som ungdomsledare i Ekumeniakyrkan Storsjöstrand. Och i den här podden så kommer jag att snacka tro kopplat till vardagliga ämnen eller ovardagliga ämnen. Det kan bli knepigt, intressant, tabubelagt eller helt och hållet ofarligt. Det här är en salig blandning. Som start på den här podden kommer jag inleda med en serie som jag kallar Det vi inte pratar om. För kan det vara så att det finns saker som vi som kyrka eller förening eller som samhälle glömmer att ta upp med våra barn och unga? Som vi tar för givet att folk lär sig på egen hand eller redan känner till? Eller saker som vi till och med undviker att prata om för att det helt enkelt är lite jobbigt eller rent av tabu? Idag så kommer vi prata om alkohol. Vad är alkohol? Vad händer i kroppen när man dricker alkohol? Och vad kan för mycket alkohol få för konsekvenser i vårt samhälle? Jag har besök av Mikael Ringborg idag från Hela Människan för att få ett annat perspektiv och en annan erfarenhet av alkohol än vad jag själv har. Välkommen hit, Mikael.
Tack så mycket.
Du, kan inte du presentera dig lite kort?
Mitt namn är Mikael. Jag är uppvuxen i Alingsås kommun. Jag är 27 år gammal. Ett av mina absolut största intressen i livet är bilar, motorer och allt annat som går att köra. Kaffestunder och drömyrket är att köra lastbil.
Okej. Ja, härligt. Tack så mycket. Och nu innan programmet började så fick du en uppgift av mig och jag med, av mig själv, att skriva ner 5 snabba, eller hur?
Ja, precis.
Och jag tänker att vi kör dem nu. 5 snabba är alltså, vad föredrar du, det här eller det här? Och så ska man svara så snabbt som möjligt.
Ja.
Så jag har 5 stycken till dig och du har 5 stycken till mig.
Ja.
Vi kör. Vill du börja med dina?
Ja, men det kan jag göra. Sol eller skidsemester?
Sol.
Semester utomlands eller i Sverige?
Utomlands.
Pizza eller hamburgare?
Pizza.
Morgonmänniska eller kvällsmänniska?
Oh, båda.
Båda?
Ja, men mest morgon då.
Okej då. Actionfilmer eller humorfilmer?
Grejen är att jag har tittat väldigt mycket Marvel nu det senaste. Och det är ju faktiskt båda. Men, humorfilmer.
Humorfilmer.
Men, humorfilmer.
Gött, då var de 5 fixade.
Okej, är du beredd? Här kommer dina.
Jajamän.
McDonald's eller Max?
Max.
Sport eller inte sport?
Inte sport.
Sol och värme eller snö och kyla?
Snö och kyla.
Volvo eller BMW?
Volvo.
Morgon eller kväll?
Kväll.
Ah, vad snabb du var. Men vad kul. Nu känner ni oss lite bättre alltså. Men Mikael, jag har ju bjudit hit dig idag då för att du har en ganska annorlunda erfarenhet av alkohol än vad jag har. Jag har smakat på alkohol några gånger men aldrig druckit mig berusad faktiskt. Kan inte du berätta, vad är din erfarenhet av alkohol?
Min erfarenhet av alkoholen började redan som 13-åring för min del. Till en början, oskyldigt, enstaka kväll i veckan. Jag såg inga bekymmer med det. Först jag var runt 16-17 någonting, då insåg jag att jag drack alldeles för mycket, alldeles för ofta. Och reagerade inte på det för mina vänner talade om det för mig. Okay. Och när jag var 18 ville ha körkort så insåg jag att jag måste vara nykter för att få kunna ta mitt körkort. Mm. Och klarade inte det av egen maskin. Jag försökte flera omgångar och det gick bara inte. Och då när jag var 18 då insåg jag att jag är alkoholist redan. En väldigt explosiv och snabb utveckling av alkoholismen.
Okay.
Så jag var inte så gammal när jag började, jag var inte så gammal när jag hade problem. Men det var lika jobbigt. Mm. Då har varit väldigt mycket under lång tid. Helt enkelt.
Du snackade om att du behövde vara nykter för att ta körkortet, men då menar du inte bara att du behövde vara nykter på den dagen, va?
Nej, utan det var ju till en början att bli nykter för att kunna övningsköra.
Alltså under en längre period då? Eller hur länge är man nykter för att vara nykter?
Bra fråga. Mitt problem var att från att jag tog sista ölen till att jag kunde börja underköra tog mig 2 veckor innan jag var människa nog och faktiskt veta vad jag gjorde i min vardag för att kunna övningsköra. Sen fortsatte jag hålla mig nykter en del av övningskörsperioden. Och när jag fick mitt körkort så fortsatte jag hålla nykterheten. Och höll den stenhårt. Jag insåg, jag sa det till kompisarna, men jag är chaufför, jag kör ikväll. Ja, men vill inte du festa med oss? Nej, jag har mycket roligare som chaufför, sa jag.
Mm.
Och då höll man nykterheten desto hårdare och längre då.
Mm. Det var bra att ha ett mål eller någonting som motiverar den.
Ja, en motivation, en liten undanflykt när kompisarna ville att man skulle hänga på och dricka. Ja, men jag kör ikväll, det är bättre jag kör. Och liksom,
mm.
Att jag hade det som en orsak till att inte behöva dricka.
Mm. Och hur gammal var du första gången du drack?
Första fyllan hade jag som 13-åring.
Oj.
Så det är väldigt tidigt.
Mm.
Blev en överraskningsdebut om man säger så. Kompisarna bytte ut mitt glas vatten mot lika mycket vodka istället. Och tänkte inte jag på att svept i mig det hela.
Ha.
Och det var ytterst brännande smak till en början och jag förstod inte vad som hände för man pratade om det efteråt helt enkelt.
Ja, okej. Och hur snabbt liksom eskalerade det därefter från den första erfarenheten till att du insåg att du faktiskt hade ett problem?
Det tog 3 år ungefär. 16 år var jag väl kanske 17 när jag sökte hjälp första gången.
Mm.
Och då drack jag runt 4-5 dagar i veckan.
Mm.
Och fick inte, hade inte någon som lyssnade på mig så jag fick ta, jag fortsatte livet som jag tyckte funka. Och då när jag skulle bli nykter för övningskörningen och körkortets skull, då hade jag hållit på i 4 månader sträck varje dag. Så på 5 år gick man från att dricka en gång i veckan till varje dag, hela tiden.
Oj.
Och det är verkligen en explosiv ökning om man säger så.
Ja, verkligen. Där, då fattade du verkligen att det var liksom någonting du satt fast i då?
Ja, men det var ju det.
Ja.
Jag tänkte, det är inga problem, jag tar mig ur det här. Jag fixar det själv. Och insåg att det gick inte. Jag fick inte modet till mig att ta mig ur det. Och jag visste inte vad jag hade för verktyg att använda för att komma ur det heller.
Alltså bestämde du dig någon gång för att men nu ska jag försöka sluta liksom, och sen följa tillbaka? Eller vad var det som hände liksom, att det inte gick att sluta?
Nej, men jag bestämde mig på morgonen, nu ska jag inte dricka mer, nu ska jag sluta, jag vill ha mitt körkort. Gick till skolan, jag mådde dåligt i kroppen, det var ett sug, jag förstod inte då att det var ett sug jag hade utan jag mådde bara dåligt. Och på vägen hem gick jag förbi en krog, in på krogen, lugna kroppen med öl, allt blev bra för stunden.
Mm.
Och sen var man igång igen. Så det var liksom min hjärnas sätt att tala om att den tyckte att jag skulle dricka då.
Ja, just det.
Och det är ju en del av beroendet.
Ja, jag har faktiskt läst på lite om beroende då.
Du har gjort det?
Ja, för jag tycker, vad är det egentligen liksom som händer och vad är det som gör att man blir beroende? Jag har egentligen inte jättebra koll på det, men nu har jag forskat då i lite sånt den senaste veckan. Och då, det var intressant här för att det står på alkoholberoende och dess tydliga tecken så står det många av de sakerna som du var inne på som du berättade om här. Alltså känslan av ett starkt begär efter alkohol, mår dåligt när man inte dricker. Konsumtionen ökas för att bli berusad. Att man behöver dricka mer, det gjorde du också i slutet.
Amen.
Konsumtionen ökar och under en längre tid. Toleransnivån ökar, alltså att man inte blir full då så tidigt när man har druckit lite. Utan man måste dricka ganska mycket för att bli full. Sen står det att man dricker för att må bra. Det sa du också, att efter att du har druckit så mådde du bättre.
Ja, men precis.
Och att det är också vanligt då att man dricker i smyg eller ljuger om sin konsumtion. Och sen kan ju naturligtvis sociala och ekonomiska konsekvenser också komma utifrån det.
Och där har du väl sammanfattat mina sista 2 år innan jag slutade dricka.
Ja, det är så.
Både ekonomiskt, socialt, ja. Det är nästan mig du läser om det här, kan jag säga.
Ja, okej. Okay. Då stämmer du verkligen in på den kategorin beroende, ja, liksom, eller hur man känner igen det.
Som jag själv kan minnas det så gör jag verkligen det.
Ja. Har du koll på vad som händer i hjärnan eller i kroppen på en beroende person liksom?
Det jag vet är att när man dricker eller får i sig någon form av men det kan vara alkohol, det kan vara narkotika, det kan vara nikotin, det kan vara kaffe, socker.
Mm.
Så får man en skjuts i belöningssystemet i hjärnan.
Mm.
Och det i sin tur gör att nästa gång den här skjutsen ska komma, då har nivån höjts lite grann, så man måste få i sig lite till och lite till. Mm. Just när man, för att man vänjer kroppen vid den formen man använder då.
Mm.
Det är väl ungefär det lilla jag har koll på.
Ja, och det är, när jag läst mig till det, så är det precis så det är. Det är då ett hormon som heter dopamin som utsöndras då i hjärnan när man till exempel äter eller när man motionerar eller när man har sex till exempel, för att man gör saker som får en att överleva.
Ja.
Så att den här kicken då, eller den njutbara känslan och lyckoruset som man får, det är en belöning för att yes, du har liksom klarat dig så att du kan överleva och sådär längre. Så det är ju en bra grej egentligen.
Ja.
Men det som händer då när man får när man fastnar i ett beroende, det är att hjärnan liksom kommer ihåg hur gött det var och vill ha den kicken igen. Och då söker den ju då till exempel alkoholen, om det är det den har minne av.
Mm.
Och vill liksom, då skapas ett sug i oss liksom, att ja, men jag vill ha mer alkohol.
Ja.
Och som du sa, så är ju då toleransnivån som man pratar om höjs. Vilket betyder att det som jag tålde första gången, det har ökat nu. Så nu tål jag lite mer och då kommer jag behöva dricka mer för att bli berusad.
Ja.
Och så ökar den hela tiden och till slut så är man fast i ett beroende då.
Ja, det känns igen. Det känns igen när du säger det.
Ja, okej.
Och det... Ja, det är en hemsk upplevelse, men det är en värdefull erfarenhet kan jag se idag. Men det kan vi återkomma till lite senare.
Mm, absolut. Jag tänkte fråga dig, för att du, när vi pratade innan så nämnde du att du har ändå varit liksom beroende av alkohol, men du har inte kommit in på narkotika. För någonting annat som jag har läst är att någon som har lätt för att hamna i ett beroende har också lätt för att hamna i ett annat, men du har valt bort narkotika, alltså droger, andra droger. Hur kommer det sig?
Det var ett aktivt val när jag var kanske 15. Kompisen och jag, vi skulle röka på för att testa hur det var. Och jag fick samma effekt som sex starköl. Och i mitt huvud då så kom konsekvenstänket igång och liksom, okej, narkotikan, det är ganska straffbart att ha det på sig.
Mm.
Oavsett mängden. Och jag hade för mig då att alkoholen var inte riktigt samma kännbara straff. Det värsta var en smäll på fingrarna. Mamma och pappa kunde få reda på vad man gjorde.
Mm.
Men inte så mycket mer. Så då valde jag faktiskt alkoholen. För det var ju precis samma tråkiga effekt, om man nu kan säga så.
Mm.
Och insåg att nej, det är mildare straff helt enkelt. Och med facit i hand idag, så är jag väldigt glad över de valen. Då jag har sett på min omgivning hur mycket narkotika kan förstöra. Inte bara relationer och sociala samspel, utan förstöra hjärnan och människor.
Mm.
Och det gör mig skrämd, samtidigt som jag är glad att jag valde den enkla vägen som jag valde och blev bara alkoholist då.
Ja, just det. Alltså, de vännerna du hade då, var det också folk som drack och hade samma vanor som du? Eller?
Ja, till en början så var ju kompisgänget och jag, vi var ju, ska man säga, ja, men det började med att vi sågs fredagar och vi sågs lördagar och vi eskalerade ihop, om man säger så. Det blev fler dagar i veckan, för det var rätt tråkigt att sitta själv och dricka, så man sökte sig till likasinnade för att få slippa sitta ensam helt enkelt.
Mm.
Och de här människorna till en början var väldigt stenhårda med att alkohol, det var mer okej. Okay. Och narkotika var totalt nej, det är inte okej. Okay. Men sen förändrades den bilden över åren. Och till slut så var mina vänner som då bara var alkoholister, de var ju blandmissbrukare. Mm. Både alkohol och narkotika. Och det har lett till idag att utav oss 10 som umgicks, då är det bara jag som finns kvar i livet. De andra har dött en efter en av olika orsaker och på olika sätt då. Mm. Men allt det har varit kopplat till missbruket.
Ja, det är ju helt sjukt.
Och det är ganska skrämmande, för jag är vad jag vet så är jag den enda som blev 25. Så länge inte någon av de andra ljög om sin ålder då. Mm. Och det känns ganska hemskt då. Att sitta här och liksom, ja, jag blev 25, jag har i alla fall fått uppleva en fjärdedel av livet.
Mm.
Samtidigt är jag så otroligt tacksam att jag har det. Jag sitter här.
Vi kan väl ta det lite också om alkohol, alltså droger. Det vet vi ju att det har ganska mycket baksidor och negativa effekter på vårt samhälle. Men alkohol har väl också en del baksidor, även om det är den lättare vägen, som du sa.
Ja.
Har du sett några av dem? Jag antar att du har det eftersom att du inte dricker idag.
Ja, jag har sett en hel del kan man väl säga.
Mm.
Innan jag fyllde 18 så var det ju mycket... försökte smyga med det mycket. Försökte låta bli att omgivningen skulle veta.
Ja.
Just för att inte mina föräldrar skulle veta. För att det inte skulle bli svårigheter för mig själv att kunna fortsätta dricka.
Mm.
Men de fick ju tids nog reda på det ändå. Första gången jag åkte in på lasarettet, då var jag 17 år gammal.
Varför åkte du in på...
Jag hade fått en alkoholförgiftning.
Oj.
Och det är en del av när man dricker för mycket alkohol så blir det helt enkelt en förgiftning i kroppen.
Mm.
Och kom in med lite över 2 promille i blodet. Och 2 promille är ganska mycket.
Mm.
Jag har för mig att om du har 0,5 promille i kroppen då börjar man sluddra. Och har man 1 promille så börjar man få problem med... ja, men att gå rakt eller ställa ner ett glas på bordskanter och så då.
Mm.
Och jag hade det dubbla.
Mm.
Och det är väldigt mycket för att vara 17 år.
Mm.
Det kantrades ju sen under det året jag hade då. Som jag innan jag slutade dricka för körkortets skull. Så hamnade jag på sjukhus ett par tillfällen. Jag blev intagen i fyllecell. Och det är också en väldigt, väldigt tråkig upplevelse.
Vad är en fyllecell för de som inte vet?
En fyllecell är ett litet fyrkantigt rum på polisstationen. Där man får ligga på en madrass på golvet.
Mm.
Jag har för mig att det är runt 8 grader varmt i det här rummet. Just för att när man har fått i sig alkohol så har de det svalt för att hjärnans aktivitet ska minska. Så att man inte får några skador av att man har fått i sig för mycket alkohol och ligger där i fyllecellen då. Och är man för dålig för fyllecell då åker man in på lasarettet med alkoholförgiftning då.
Okay.
Och där sitter man i mellan 6 och 12 timmar beroende på hur de bedömer. Och dessutom så är det så att det går ett meddelande iväg till socialtjänsten så de blir inkopplade. Har man otur och det blir för många gånger under en viss period så kan Transportstyrelsen ifrågasätta om man är godkänd att ha ett lämp för att få övningsköra eller om man får behålla körkort. Det kan alltså diskuteras av att du går och blir tagen på fyllan i stan för många gånger.
Mm.
Så man måste inte ens sitta bakom ratten för att bli av med ett körkort av den orsaken då.
Okej. Okay. Ja, jag har faktiskt läst på lite grann om vad som händer. Alltså hälsoeffekter också. Och många av dem som du nämnde där är ju listat. Om man kollar på typ IQ.se eller Wikipedia. Det står att långsiktiga effekter av stor alkoholkonsumtion kan leda till olika sjukdomstillstånd. Såsom leverskador, högt blodtryck, ångest och hjärt- och kärlsjukdomar. Alkohol ökar även risken för cancer och hjärnskador. Det finns dock forskning som visar på att medelkonsumtion av alkoholhaltiga drycker kan ha en positiv effekt. Bland annat på risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt åldersdiabetes och Alzheimers. Enligt en kunskapsöversikt som Statens Folkhälsoinstitut tagit fram så ger alkohol inga positiva effekter alls på hälsan för den som är under 40 dock. Statens folkhälsoinstitut står också fast vid att berusningsdrickande är skadligt för alla, oavsett ålder. Och det tyckte jag var intressant, för att i Bibeln så står det, dricker inte berusade. Det står liksom inte, drick inte alkohol, utan det står, dricker inte berusade.
Ja.
Så här, kan de ha fattat någonting?
Redan då hade de full koll på läget.
Ja, precis. Men så här så står det då, att alkohol, andra effekter då, det frisätter hormoner dopamin och endorfin som trollar bort oro och nervositet och gör att man känner eufori och lyckokänslor. Sen står det att intag av etanol då, som är alkoholen, det är alkoholförgiftning till exempel, om man tar för mycket. Man kan bli berusad och även få bakfylla dagen efter. Sen så står det att dricker man mycket alkohol så kan man också få någonting som heter polyuri. Och det är ett medicinskt tillstånd som innebär att urinmängden är onormalt stor. De tre vanligaste orsakerna till polyuri är ett allt för stort intag av vatten, alkohol och diabetes. Så det...
Ja, jag skulle säga att det stora intaget är, för min del som har ju alltid varit öl då, så det kan jag känna igen med, att det är liksom stora mängder, ja, jaman.
Sen det här tyckte jag var intressant. Det står, nu blir det mycket bokstäver som jag inte förstår. Den höga NADH eller NAD+-kvoten medför att bildningen av glycerol 3-fosfat från DHA på gynnas. Vilket tillsammans med en hämmad beta-oxidation leder till en ökad bildning av triglycerider. Det vill säga bildandet av fett. Och det här är en av flera orsaker bakom dels hepatosteatosen, ja, och fenomenet ölmage. Så alltså om man dricker mycket alkohol så kan man få ölmage. Och jag visste faktiskt inte att det var så bevisat.
Så du har inte tänkt på att ölmage kommer liksom av...
Av öl?
Av öl.
I mean, man har ju hört det begreppet så många gånger, men att få det svart på vitt här, liksom att det, ja, men det leder till ökad bildning av fett.
Ja.
Wow! Ja, och sen så... Under graviditeten ska man ju då inte dricka, för att det ökar risken för missfall och missbildningar och sådär på fostret. Det kan också leda till övervikt eftersom det innehåller väldigt mycket kalorier och... typ ingen näring överhuvudtaget.
Ja.
Och också beroende då. Just nu i världen så finns det 140 miljoner alkoholister enligt WHO.
Ja, det är några stycken.
Det är väldigt många.
Det är otroligt många.
Och det finns även forskning på det då, att, alltså, att det här med beroende är 50-60% både liksom för kvinnor och män, genetiskt. Så det beror på generna. Och sen 40-50% består då av miljöfaktorer. Så att man kan ha det liksom i släkten lättare för att fastna i ett beroende.
Ja, ja det, just den genetiska delen känner jag igen. Då jag kommer ifrån grunden, ifrån en missbrukarfamilj. Uppvuxen med en far som hade grova alkoholproblem.
Mm.
Och han slutade inte dricka förrän han fick... bestående hjärnskador utav sitt missbruk då.
Mm.
Och både han och jag är en del av ett led i generationer med just missbruksgenen. Så för oss handlar det inte om egentligen vad vi missbrukar. Vi kan missbruka allt. Så liksom, det blir för mycket av allting. Det behöver inte vara just alkohol eller spel eller vad det nu kan vara då.
Mm.
Vilket gör att jag har fått lära mig att vara väldigt försiktig med vad jag gör för saker och hur mycket jag gör det. Så ja, att det inte blir för mycket av någonting annat då.
Mm. Du, om du skulle gissa, hur länge tror du att man har druckit alkohol i Sverige egentligen?
Oj, alltså, någonstans vill jag ju säga i alla fall tillbaka till vikingatiden. Och vad kan det ha varit? Typ år 800, 700 någonstans.
Ja.
Kanske.
Det är det man har lyckats ta fram. Sen så vet man inte, det kanske har druckits tidigare. Men man vet att vikingarna drack mjöd, som är en alkoholhaltig dryck då. Och sen så när de svenska bönderna då på 1500-talet lärde sig att tillverka brännvin av säd, så ökade ju drickandet enormt då. Och sen på 1700-talet så kom potatisen till Sverige och då kunde man göra brännvin av det. Och därefter så eskalerade det, så att i början på 1800-talet i Sverige så låg ju spritkonsumtionen på sin absoluta topp. Och då så räknar man tydligen att varje svensk man drack över 100 liter brännvin per år.
Oh, det är mycket. Otroliga mängder.
Ja, och det, jag vet inte om alla känner till det, men på 1800-talet så blev det ju just ett väldigt stort problem i Sverige på grund av alkoholen, att som orsakade liksom sjukdomar, ökad dödlighet, misshandel, fattigdom. Det är männen, eller kanske kvinnor också, men många män liksom söp bort alla sina pengar eller spelade bort sina pengar, och helt plötsligt så hade de spelat bort gården också på fyllan.
Uh-huh.
Och hade ingenstans att bo, så att det kom så mycket problem. Och faktum är att det är på grund av det som många i kyrkan i Sverige idag har tagit helt avstånd från alkohol, för att det var också under den här tiden då som många nykterhetsrörelser började och liksom på riktigt startade i Sverige. Så att, det har man med sig. Så att, även där kan det vara nästan genetiskt, eller att man tagit med sig det. Att inte dricka.
Ja, precis.
För det är faktiskt, i andra länder så finns det en kultur också inom kyrkan att dricka alkohol, och det är inget konstigt. Men när man kommer till Sverige så kan det bli väldigt konstigt, i vissa kretsar i alla fall. Att, oj, dricker du alkohol? Men det gör ju inte vi här. Nej, och det är inte för att det är absolut nej enligt Bibeln, eller att man tänker så över hela världen, utan det är för att det är så i svensk historia.
Spännande. Och jag vill minnas, lite osäker på det, men jag tror det kan vara 100-120 år sedan, någonstans där, så var det också så att en del av ens lön när man jobbade kunde komma i alkohol. Jag är lite osäker på det, men jag för mig att alltså, alkohol kan ha varit ett betalsätt förr.
Så man kunde få sig så här, ja men 10 000 kronor och en flaska vin.
Typ.
Ja.
Jag är lite osäker på det, men det är någon sån här jag har hört rykten om någonstans någon gång. Och rykten är ju rykten, men det finns ju ofta en orsak till att de skapas.
Ja, det kanske är just, det ger ju en annan bild, eller ännu en större bild liksom av hur mycket alkoholen var i centrum på
ja,
den tiden.
Ja, men precis. Och det, men det är sån här, något jag vill minnas, jag har läst eller lärt mig någon gång.
Mm.
För länge sedan. Men jag vågar inte säga var, hur eller hur mycket det stämmer.
Nej.
Nej, men det är spännande. Alkoholen är så otroligt förrädisk.
Mm.
Och man märker ofta inte först det faktiskt är för sent.
Nej.
Men jag måste få fråga av nyfikenhet, Linnea. Mm. Du berättade i början att du själv knappt har hunnit, eller du har knappt provat på alkohol. Du har liksom inte varit berusad och,
nej,
och haft den känslan.
Nej.
Vad, för mig då som har varit alkoholist i tidig ålder, jag kan inte förstå riktigt tanken eller liksom hur du har lyckats gå tillväga med detta.
Nej.
Vill du dela med dig av det?
Ja, absolut. Men det, alltså ärligt talat så har jag bara aldrig känt ett sug. Jag har aldrig varit intresserad av att dricka. Men jag har också alltid varit ganska duktig, alltså duktig flicka eller vad man ska säga, men i faktiskt positiv bemärkelse. Så att jag har alltid tänkt att men är man 18, då får man dricka, inte innan dess. Så det här är jag med att inte dricka liksom någonting innan man är 18. Och sen när jag väl testade så kände jag att men det här var ju inte gott. Och jag hade också en upplevelse på balen i trean när det serverades vin, och sen helt plötsligt så bara upplever hur mitt balanssystem, eller det börjar snurra i huvudet. Och jag bara, men vad är det här? Det var ju skitäckligt. Och då förstod jag att ja, men det är för att jag har druckit mer vin än vad jag har gjort tidigare liksom. Och helt plötsligt så började mina sinnen rubbas, och jag tyckte det var obehagligt och ville inte komma så långt som jag tyckte då igen. Så då kände jag att ska jag dricka mer så får det bara vara för att det ska vara ett gott komplement till maten eller sådär. Jag har ingen annan anledning att dricka, för jag tyckte det var obehagligt att bli berusad. Tyckte inte det smakade gott. Och sen när jag såg mina vänner också så bara jag... Det var så pinsamt och också väldigt obehagligt att se människor som man känner jättebra helt plötsligt uppträda på ett helt annat sätt än vad man är van vid. vet, någon i klassen bara blundade hela tiden och satt liksom och framlade runt liksom bordet och vägade fram och tillbaka. Och bara, så någon annan pratade jättemycket och blev skitsocial. Och så kom en väldigt nära vän till mig vid ett tillfälle och hälsade på mig. Liksom, jag hade inte sett henne på hela kvällen och hon var skitglad. Skrattade jättemycket åt allting jag sa. Liksom, och man märkte att det här nu är något konstigt. Och där och då så kände jag att det här var inte coolt.
Vilken otroligt positiv upplevelse i det negativa, om man säger. Alltså just att du kände att ja, men det här var ingenting som funkar.
Ja, nej, och det var verkligen bara i ärlighetens namn så var det så. Och jag har inte känt det suget. Och sen nu när jag är kristen så känner jag också att jag vill inte göra det för min tros skull. Alltså det står att man inte ska dricka sig berusad. Det står inget förbud mot alkohol vad jag har sett, men då tänker jag att då behöver jag inte göra det.
Och det är ju så enkelt att gå över den tröskeln och faktiskt bli berusad.
Ja.
Det är inte alltid man märker det själv.
Precis, jag funderar på det. Var jag berusad när det började svaja lite grann? Eller hur vet man när man har gått över den gränsen, som du säger?
Det är när folk talar om för en att man är full. Skulle jag.
Man inte har fattat det själv liksom.
Ja, men precis. Det är väl i alla fall då jag får höra att du... Dags att lugna ner sig nu. Okej. Jag är full, jag vet. Skäms lite grann. Dricker lite vatten. Liksom.
Mm.
Känslan av att vara berusad. Skulle jag nog nästan våga säga att den känslan du hade just där, det svajar, det snurrar, det balans och allt den upplevelsen.
Mm.
Jag skulle nog utifrån mitt lekmanna kunskap, om man säger, våga säga att du var salongsberusad vid det tillfället.
Vad är salongsberusad?
Salongsberusad skulle jag förklara som så att det är att du är inte för påverkad. Du har ändå kontroll på vad du gör. Du är ganska lugn och skötsam. Eller fungerande, rättare sagt.
Mm.
Man är ganska lagom.
Mm.
Är väl nästan en bra sätt att förklara det. Gränsen efter salongsberusad, då börjar man bli full.
Okay.
Och då kan man börja sluddra och man kan börja ligga på ett golv och skratta åt ingenting. Och, ja.
Ja, det var ju inte. Du har lärt mig något nytt.
Men däremot din kompis var ju där som du berättade. Liksom, ja. Hon kom fram och bara skrattade åt allting. Hon har liksom gått över gränsen av salongsberusad och börjar bli full då liksom.
Ja, intressant. Och alltså jag läste på Livsmedelverket då lite om alkohol och det tyckte var kul och lite intressant om man tittar på liksom hur mycket brännvin då de drack på 1800-talet, 100 liter per år eller vad det var, och hur mycket man dricker när man är ute och festar. Så står det så här då på Livsmedelverket att rekommenderat dagligt intag, det är för män högst 20 gram per dag, alkohol alltså, och för kvinnor är det högst 10 gram alkohol per dag. Och barn, ungdomar, gravida och ammande rekommenderas att avstå då. Och hur mycket är då 20 gram alkohol? Det står så här att en stark öl på 33 centiliter eller ett glas vin, det är ungefär 15 gram alkohol. Så en kvinna då som är ute på krogen eller som vill dricka en dag, enligt Livsmedelverket så ska hon dricka 2/3 öl då, stark öl. Och en man ska dricka 1,5 max. Och vem gör det, tänker jag?
Oj, ja, det är nog ingen som gör det, tror jag. Ska man lyssna på det intaget, då har jag nog förverkat mitt intagsmängd fram till typ år 2085 eller någonting. Det är ja, liksom... minst. Åtminstone kan vi ju säga då. Det är en väldigt otrolig precis mängd också. Just, vad var det du sa? En 33 centiliters
starköl
eller ett glas vin var 15 gram.
Japp, alkohol.
Och en man ska ha rekommenderat intag 20 gram och en kvinna skulle ha 10.
Ja.
Oj.
Och då kan man ju fråga sig så här. Hallå, vad är det här för sexism? Varför får män dricka mer? Men hörni, det är faktiskt så här att kvinnor tål faktiskt alkohol sämre än män. Och det är för att rent biologiskt så är den kvinnliga kroppen, den innehåller mindre mängd vatten än vad en mans kropp gör då. Så att om en kvinna och en man dricker en lika stor mängd alkohol så kommer kvinnan få mer alkohol i blodet än vad en man får. För etanolen då, som är den alkohol som vi dricker, som består av kolvätet etan och en hydroxidgrupp, det löser sig väldigt lätt i vatten. Så då löser ju sig alkoholen i det vattnet som finns i kroppen. Sen är det baserat på storlek naturligtvis också. Men generellt sett så har kvinnan mindre vatten i kroppen och blir därför lättare berusad.
Oj. Det var helt ny information för mig.
Vad kul. Jag visste inte heller om det.
Spännande att det kan skilja sig så mycket.
Mm.
Och sen är det så mycket mer som skiljer också. Du pratade det här med hur stor man är.
Mm.
Jag kan jämföra med mig och en kompis. Vi var ute på krogen för några år sedan.
Mm.
Det här var innan körkortet och det började. Kompisen är 1,60-1,65 cm lång. Ganska pinsmal. Ungefär så du kan spela piano på revbenen på honom. Liksom verkligen tunnis.
Mm.
Och jag själv då 1,94. Lite ölmage som vi, av någon orsak. Och vi dricker våra öl. Och han blir kanoners.
Ha.
Och bara blir så full. Och jag tittar på honom. Vad är det för fel på dig?
Ja.
För i min värld så fanns det ju inte att man blev så kanonfull på de få ölen vi drack.
Ja.
Men det var ju som du säger här. Med olika nivåer av hur liksom kroppen samlar upp det. Storlek på kroppen. Det skiljer nästan 30 cm i längd. Och säkert 30 cm i bredd på oss också. Så det är inte så konstigt att det blir annorlunda reaktioner då.
Nej, precis. Sen är det också så att unga tål ju alkohol sämre än vuxna. Dels för att deras kroppar inte är vana vid alkohol, men också för att ungdomar blir berusade av en mindre mängd. Dessutom tar det faktiskt längre tid för en ung kropp att bryta ner alkohol. Ja. Så det är väl också därför man rekommenderas att vänta med att dricka.
Ja, och sen vill jag minnas att hjärnan hos yngre människor har ju faktiskt inte utvecklats färdigt, även fast man är vuxen. Nu kommer jag inte ihåg vilka åldrar det är, men också sån här hjärnans sista års underutveckling skiljer sig också mellan man och kvinna. Jag är lite osäker, men jag för mig det något sånt. Och ju tidigare man börjar dricka eller använda olika substanser som påverkar hjärnan, desto mer kan man alltså förhindra utveckling och faktiskt få en sämre utvecklingsgrad som vuxen sen.
Mm. Det är ju läskigt.
Det är otroligt läskigt.
Ja.
Och det svåraste är väl att få en del unga människor vilja lyssna på det, för det är inte alltid man tänker man är 17 år eller man är 15 år, man är odödlig.
Mm.
Det finns inget som stoppar mig, jag kommer leva många år.
Mm.
Jag är rätt säker på att den bilden är så stark bland många ungdomar eller många personer överhuvudtaget.
Mm.
Jag själv tänkte likadant. Speciellt 17-årsåldern. Ja, men jag är 17, jag är odöd. Jag kommer leva till jag är 200 år.
Mm.
Drack som en svamp. Mm. Och det fick jag ju sona för sen då. För perioden efter jag slutade dricka så hade jag ändå ett återfall. Och återfall är ju vid ett tillfälle där jag är inte så pass stark att jag kan stå emot alkoholen, så jag gick igång och drack igen.
Mm.
Och redan vid första klunken kom min missbrukarhjärna igång. Åh, öl, det här har vi saknat. Vi dricker lika mycket som vi gjorde för 3 år sedan.
Mm.
Och det funkar ju inte riktigt så, för att toleransnivån har ju blivit lägre ju längre man står ifrån det.
Mm.
Och jag drack på. Och det slutade med att jag hamnade i ambulans på väg till lasarettet. Då var jag 21. Så det här är ju ändå några år efter jag la ner drickandet för att jag skulle ha mitt körkort. Och ligger i den här ambulansen och helt plötsligt börjar de ropa mitt namn. Jag tyckte de tjata så. Varför ropar de mitt namn hela tiden? Jag svarar ju dem.
Mm.
Jag såg dem inte, men jag hörde dem. Jag svarade dem. Och de gnuggade mig på bröstkorgen för att få smärtstimulans. För att reaktion från kroppen liksom.
Mm.
Och jag frågar, vad gör ni? Och helt plötsligt så säger de till den som kör, du måste stanna och tappa puls.
Oj.
Och sen vet jag inte någonting. Det blev tyst, det blev svart.
Mm.
Dagen efter vaknade upp i en sjukhussäng. Och jag tänkte, det här var en dröm. Jag har drömt det här. Och jag pratade med personalen på lasarettet och jag frågade dem om detta. Vad hände igår egentligen? De sa att jag tappade puls, men jag tror jag drömt det här. Nej, som du har inte drömt det här. Det hände dig. Du fick ett hjärtstopp i ambulansen.
Oj.
Och då var jag 21. Och det är verkligen ingen hög ålder för att vara så. Alltså för att få de skadorna som det ändå blir när hjärtat stannar.
Mm.
Då insåg jag också att jag hörde dem. I mitt huvud så uppenbarligen har jag svarat dem.
Mm.
Fast jag svarade dem aldrig. Och det var därför de fortsatte få reaktion, för att de insåg att det blev inte så bra.
Oj.
Och den händelsen, det skrämde mig.
Är det den som har gjort också att du har valt att nej, men nu är det liksom, nu skiter jag i alkohol?
Absolut. Den händelsen påverkar mig ändå. Så jag får alltså gåshud och jag kan må väldigt dåligt av att sitta och tänka på den här händelsen.
Mm.
Och det är så positivt att må dåligt av den. Mm. För då vet jag vad jag inte vill tillbaka till. Att jag idag har livet framför mig. Jag lever en nykter livsstil så långt jag bara kan leva en nykter livsstil.
Ja.
Och just det här att om någon frågar, ska du med och festa? Ska du med och dricka? Nej, jag kör hellre. Ring när ni är färdiga så hämtar jag er. Mm. För jag är så glad att ha livet idag.
Wow.
För det var ju ingen självklarhet helt plötsligt.
Nej.
Skrämmande nog. Och det här försöker jag få ut alltid när jag pratar med ungdomar i mitt arbete. Jag jobbar socialt arbete med ungdomar i Vårgårda.
Mm.
Försöker motivera till goda val i livet. Goda val i livet kan vara att stå över fest en kväll. Eller det kan vara att man mår dåligt psykiskt. Eller det kan vara något som besvärar en. Jag försöker finnas där som vuxen och ge en så positiv bild som möjligt och liksom, ja men det kommer ordna sig, du kan vända dig för hjälp, jag kan vara med.
Mm.
För att stötta en människa då. Och jag är aldrig sen att tala om att jag har upplevt hjärtstoppet av alkoholen. Mm. Och jag var 21 och det är riktigt hemskt att vara med om.
Ja.
Och jag tycker det är så viktigt att belysa.
Mm.
Man behöver inte vara gammal för att bli sjuk, man kan vara ung och ändå bli sjuk.
Alltså Mikael, du har varit med om sjukt mycket grejer i ditt liv. Och ärligt talat så får mig att fundera på, alltså, tänker du någonsin på liksom, om det finns en större mening eller att det finns någon som har sett till att ha dig kvar här? Eftersom att du förklarat av det gänget som du umgicks i så är det bara du som är kvar just nu. Väcker det liksom tankar på att det kan finnas en gud, eller hur tänker du kring tro och existentiella frågor?
Ja. Nej, men jag tänker så här att det finns ju en orsak till att jag sitter här idag. Att jag kan berätta min historia. Att jag kan vara med och sprida information till andra och bara finnas som medmänniska för andra.
Mm.
Under många år så kände jag att det finns ju någon orsak till att jag har klarat mig från hjärtstoppet. Att jag kom tillbaka. Att jag inte har fått värre skador trots att jag har druckit så mycket som jag har gjort.
Mm.
Men det tog mig ganska lång tid innan jag började fundera på vad som ville ha mig kvar. Det som krävdes för att jag skulle börja utforska i det hela och ta reda på varför jag finns här, det var faktiskt när min farfar gick bort för några år sedan. Så han blev gammal, så det var i åldern som fick honom att somna då till slut och få somna in. Och jag minns så väl att han låg och hade ont. Det lät i alla fall som han hade ont, jag vet inte. Och jag puttade på honom lite lätt och så sa jag, farfar, har du ont?
Mm.
Har du ont så är det okej, okay. Du får lämna oss, det gör ingenting.
Mm.
För jag ville inte att han skulle lida, han skulle bara få ha det bra. Och precis när jag hade sagt det här, då öppnar han ögonen och jag kan fortfarande se bilden framför mig. Hans isblå ögon spänner sig i mig en sista gång.
Mm.
Och sen blev pupillerna som knappnålar. Det var det minsta jag har sett någon gång.
Okay.
Och det kom en jättekonstig doft som jag aldrig har känt från den människan annars.
Mm.
Och då sa jag till mamma, nu har farfar fått frid. Nu har han fått gå vidare.
Ja.
Och sen tog det några timmar innan kroppen slutade jobba. Men han var ju helt, det gick inte att få en kontakt med honom efteråt. Mm. Så jag är helt övertygad om att själen lämnade liksom.
Mm.
Och jag började fundera på vart tar själen vägen? Mm. Jag nästan kunde känna, jag kände ju doften av att den lämnade. Jag såg i ögonen att den lämnade, men var? Mm. Vart tar man vägen? Vad finns det efter livet? Alla de här frågorna kom ju upp.
Mm.
Och det gjorde att jag började sätta mig ner med diakoner och präster för att prata om det här. Och liksom, vad är det jag har sett? Varför såg jag sån förändring hos en människa i detta läget? Och ju mer jag pratar med dem och ju mer vi pratar om min tro, hur tankar och hela den biten, så insåg jag att största orsaken till att jag sitter här idag, det är för att min tid är inte kommen. Gud vill ha mig på jorden av en orsak.
Mm.
Och det i sin tur resulterat i att jag sitter med en präst en gång i veckan, eller pastor är det, och läser ur Bibeln. Vi pratar om berättelserna vi läser. För jag vill förstå. Jag vill veta mer.
Mm.
Och innan det här så har jag mer tänkt att ja, vi föds, vi lever och vi dör.
Mm.
För att i mina ögon så inträffar ju döden av att ja, men man somnar och sen vaknar man inte igen.
Mm.
Och så fick jag se att så var det inte. Man kommer ju någonstans.
Oh, wow.
Och jag vill veta var.
Mm.
Och det är så här, magiskt, om man nu kan säga så.
Mm.
Och det har verkligen fått mig inse att ja, men Gud finns där. Man har sina änglar som finns med på axeln.
Mm.
Men man ska inte utmana ödet för att man har sina änglar.
Nej.
För de är inte hur många som helst.
Mm. Ja, men, wow.
Så hade jag velat säga.
Mm. Nu, kära vänner, börjar vi faktiskt närma oss slutet på det här avsnittet. Men innan vi avslutar så skulle jag bara vilja sammanfatta allt det vi har pratat om genom att fråga dig, Mikael, hur tänker du om alkohol idag?
Alkohol är absolut bland det värsta som finns. Det förstör en som människa. Det förstör så otroligt mycket omkring en med kompisar, familj. Jag dricker inget idag. Jag gör allt jag kan för att jag ska vara nykter. Jag försöker ha ett nyktert kompisgäng för att inte bli lockad och börja dricka igen.
Mm.
Och hade jag fått välja så hade inte det funnits något systembolag. Det hade inte funnits krogar som serverar alkohol.
Okay.
För jag har sett skadorna.
Mm.
Och önskar ingen de skador man kan få. Både i familjerelationer och kompisrelationer och allt. Så att för mig då, ingen alkohol. Hoppas att det är betydligt fler som stöttar detta.
Mm.
Och jag hoppas ju att om det är någon som sitter och lyssnar på den här podden känner att ja, men jag är osäker på om jag har problem. Mm. Vart kan jag vända mig? Det kan vara svårt att veta vart man ska gå.
Mm.
Där skulle jag säga utifrån min egen erfarenhet av där jag fick hjälp. Hela människans verksamhet hjälpte mig att bli nykter första gången. Känner man sig osäker, man kan alltid leta upp en hela människan och ringa och prata med dem. Det är mitt största tips faktiskt.
Ja, gott.
Men hur ser du själv på alkohol om jag får fråga utifrån dina upplevelser av det och med din tro som du har med dig?
Ja, alltså... Ja, men dels så dricker jag ju inte för att jag tycker inte att det var gott. Och jag tyckte inte det var roligt att tappa balansen. Och jag tyckte inte att det var trevligt att se mina vänner på det sättet. Men den absolut största motivationen för mig är ju helt klart min tro. Och som sagt i Bibeln, jag har inte sett på några texter i alla fall där det står ett absolut förbud. Du får inte dricka alkohol. Däremot så tar Paulus upp i Nya Testamentet att dricker inte berusade. För där börjar lastbarheten. Alltså att berusningsdrickande är ändå att det kommer inget gott ur det. Och därför så säger han att men, gör något vettigt istället. Jag tror att han säger låt er uppfyllas av helig ande istället. Liksom, gör någonting bra, närma er Gud istället för att sitta hemma och dricka. Där tiden bara går utan att du gör någon nytta typ.
Ja.
Sen är det, många kristna går också till en text i Korintierbrevet där det står att om det, de pratar om offerköttet, det är en, i en kultur så har man tagit avstånd ifrån att äta kött som offrats i andra gudar än Gud då liksom. Och om jag skulle komma då och äta det här offerköttet, om jag fattat den här texten rätt, så är det precis som att de tänker att oj då, du vill delta i deras måltid och tillbe en annan gud. Men det de inte vet är att för mig spelar det ingen roll vad jag äter. För att jag tror inte på någon annan gud. Jag tror ju bara på den guden jag har liksom. Och därför för mig är det inget fel att äta det offerköttet. Men för de personerna som jag sitter och äter med så kan det väcka väldigt konstiga tankar och de kan komma på fall för att jag sitter och äter offerkött. Och så tänker då en del kristna om alkohol också. Att om jag dricker alkohol och det sitter någon vid mitt bord till exempel som är tidigare detta eller tidigare berusad eller vad säger, tidigare beroende av alkohol,
ja,
så kan ju den komma på fall när jag har en flaska vin framme liksom, och den kanske inte kan säga nej eller att det väcker jobbiga tankar i den också, att det är svårt att stå emot till exempel.
Ja.
Så att då är det många kristna som väljer att nej, men jag dricker inte alkohol för att jag vill inte att någon annan ska komma på fall, utan jag vill göra det som är bäst för andra, även om det innebär att jag inte får dricka vin till maten till exempel.
Så kort och gott kan vi båda sammanfatta då att det bästa är att låta bli alkohol från första början.
Ja, man får ju ta ställning till det själv, absolut. Men berusningsdrickande tror jag, det är nog som Wikipedia säger där också, att det ställer bara till problem. Och vi hör ju hur mycket samhällsskada det gör.
Ja,
men, så och, tänk till.
Verkligen tänk till. Och det, man vill inte ha det. Man vill inte ha de negativa effekterna av berusningsgraden. Den blir så hård som den blir. Och det kan räcka att man faktiskt är lätt påverkad och ute och går på stan. Mm. Så kan man, det kan vara en oärlig människa som vill åt din telefon eller plånbok. Man är mycket lättare. Man är mer utsatt när man har druckit. Så därför är det jättebra att man håller på i så fall en låg nivå om man nu absolut ska dricka.
Mm. Och så kan jag ju tänka också, tänk om någon skulle behöva mig när jag har druckit. Tänk om jag, men min brorsa har kört i diket någonstans så jag inte kan ta mig dit och hjälpa honom. Eller om jag är förälder, har barn som har skadat sig och inte kan komma dit. Alltså, det hade varit otroligt jobbigt att vara i den situationen att nej, men jag kan inte för jag har druckit. Jag får inte köra bil. Jag kan inte hjälpa min son eller min dotter eller min brorsa.
Eller som barn att inte kunna hjälpa sina föräldrar för att man har druckit.
Absolut. Så det finns ju många baksidor av det. Och så tänker väl jag. Jag tänker inte att det är absolut förbjudet att dricka alkohol. Liksom, men jag själv har valt att inte dricka så mycket i så fall. Om jag dricker överhuvudtaget.
Jag tycker det låter sunt. Det låter riktigt bra tycker jag.
Ja. Tack Mikael för att du var här idag. Jätteintressant att höra dig berätta.
Tack så mycket för att jag fick komma hit och berätta min syn på det och mina erfarenheter omkring det hela.
Mm. Lite senare i den här serien så kommer vi få möta Marie som har vuxit upp i en familj där mamman har haft ett missbruk. Om ni tycker att det låter intressant så håll utkik efter episoden som förmodligen kommer heta Maskrosbarn. Nästa vecka så kommer jag och Herman Kvint prata om pornografi. Det blir spännande, det vill ni inte missa. Ha det bra tills dess. Gud välsigne er.